Så raka grenar är årsskott, nerhasade strumpor är ung fruktved och knotiga fingrar är gammal fruktved.
Och vad sitter du där och mumlar om, Pernilla?
Jag försöker memorera skillnaden på äppelträdets olika skott.
Men jag tyckte du sa någonting om strumpor och gamla fingrar. Och...
Nej, nerhasade strumpor sa jag och knotiga fingrar ska det vara. Knotiga fingrar.
Okay.
Det är för att jag ska hålla sär de här olika typerna av grenar som finns. Vi ska ju prata om beskärning av äppelträd idag och då kände jag så här att jag måste förbereda mig lite grann.
Jo, det är bra, Pernilla, men de där namnen du sa, det är ren hittepå. Vi har riktiga namn för det här.
Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
Från P4, Sveriges Radio.
John, jag vet att det finns riktiga vetenskapliga namn på det här, men låt mig få förklara hur jag tänker. Eftersom vi nu ska prata beskärning i radio, då måste jag sätta ord på vad jag ser. Det får vara lite hittepå då, helt enkelt.
Självfallet, men vi har också korrekta beskrivningar av de här konstiga namn som du sa med husor och strumpor och fingrar. Så vi har fjolar och skott, vi har ringsporre, vi har generativa knoppar, vi har bukettknoppar, vi har vilande knoppar. Ja, allt möjligt har vi.
Jo, absolut. Men jag tänker att den som inte ser en ringsporre framför sig ska förstå. Liksom en liten gren som här till exempel, en liten gren som ser lite grann ut som att den har nerhasade strumpor på sig. Och det är ung fruktved eller ringsporre, eller hur? Precis, som en sån här.
Det som du kallar för nedhasade strumpor, det är de som är åsringarna. För varje år som trädet växer får fruktveden en ny åsring längst ut. Och de byggs på, ja, och det kallar vi för ringsporre.
Ja.
Och de kommer att bära blommor och frukt.
Du säger årsring, eller hur? Det är det du säger, det är det ordet du säger på engelska, fast svenska, menar jag. Du säger årsring.
Du, jag har glömt bort rätt mycket av de engelska termerna.
Ja, men det är årsring. Årsringar. Och de ska man spara, eller hur?
Absolut. Ibland folk plockar bort kan få 10%, men det gör inte jag. Det är lite personligt hur man gör.
All right. Om man beskär nu då, vad är det för redskap jag behöver? Jag har sekatören här, tackadank.
Ja, och jag har min förlängd sekatör här, stångsåg, som jag kan nå upp 2-3 meter.
Ja,
men det kommer inte behövas med dina
Nej,
träd.
Nej, mina små spaljeträd här så behövs inte det. Och sen behöver man en beskärningssåg, det har jag också.
Det måste man ha, och kanske en stege eller en plattformstege.
Ja.
Och en sak som man kanske inte säger så ofta, men skyddsglasögon tycker jag är rätt viktig när man beskär. För att man går in, man är ibland en massa grejer, man kan lätt få någonting i ögat.
Ja, så jag det tycker har jag aldrig.
Fotglasögon, det är bra att ha, kan jag säga.
Mm. Kanske, jag brukar ta på mig solglasögonen, men då är det inte alltid man ser så bra i dem.
Jag har märkt att du ser väldigt bra ut när du går runt i din finrock med solglasögon på. Men du är en levande Instagram-bild.
Det är därför jag har det. Det är bara men därför jag har det.
Viktigast av allt, det är ju två ögon.
Ja.
För att man måste ändå stå och observera sina träd från ganska många håll för att förstå bra klippyta, Pernilla, bra. För att förstå hur de växer och vad de behöver.
Alltså jag kan säga så här, när jag tittar på mina spaljeträd här just nu så tycker jag att de är hyggliga nere. De två våningarna nederst är ganska okej. Det är den översta våningen där jag inte riktigt når upp. Där blir det bara ett virrvarr.
Ja, men då får du ha ett bättre steg.
Ja, eller en kompis som är nästan 2 meter lång. Men du, vi kan väl börja från början, eller hur?
Ja, och början inleder med kaffe oftast. Så kom igen nu.
Okej.
Kaffekaka, John. Eller hur?
Tack.
En liten torris idag, en liten torr kaka.
Mm.
En sån här choklad...
Choklad med mandel i, va?
Mm.
Så här. En fyrkant, kanske 3x3 cm och kanske 1 cm tjock.
Tipset, andas inte in samtidigt som du äter. Alltså, så att du får bitarna i halsen, så det blir som en kvävningskaka. Det vill man inte. Hur ska man tänka nu då? Vi måste ta det här med beskärningen från början. Var börjar man ens?
Alltså först man observerar trädet. Man bara tittar på det. Samma som man observerar på en människa och man säger hur mår den? Är den frisk? Har den döda grenar, tänker vi oftast. Och det gäller prydnadsträd också. Så först och främst man tänker på de stora drag. Att man ska kanske ta bort döda grenar, sjuka grenar, korsande grenar. Det är inte alltid så för äppelträd faktiskt. Det behöver inte vara vackert. Nej. Man tar bort gnuggande gren i vissa fall. Man vill inte att de växer in i varann. Nej, och sen tittar man på trädets växtkraft, eller vigör, tycker jag är ett lite fin ord, om den växer vigoröst eller inte. Mm. För att den påverkar hur och när man ska beskära den. Mm. Nu minns jag en rolig anekdot faktiskt från när jag var i England och gick runt en äppelodling med en gammal man i sydvästra England. Och han hade odlat miljontals träd, och jag menar bokstavligen miljontals träd för näringen. Och han sa alltid att det träd var growy på engelska, G-R-O-W-Y.
Han sa alltid det.
Ja, och det är inte alltid, men han sa det rätt många gånger så att jag minns. Men vad han menade var att den var väldigt vigorös. Men det var så fint ord, nästan som att ett barn hade sagt, oh, growy.
It's growy. It's a growy tree.
Den växer för mycket. Och det säger vi i vår odling också, med träd växer för mycket, att den är growy.
Och har det någon betydelse då, alltså, om det växer för mycket?
Ja, men det har det. Om det finns ju för många döda grenar eller skador, eller om någon har sågat kanske tidigare väldigt hårt i ett äppelträd, och de har kapat kraftiga grenar, så mår trädet kanske inte så bra. Det har en massa långa, rangliga skott överallt. Och då kanske man måste gå fram lite varsamt och lägga upp en beskärningsplan kanske över 3 eller 5 år.
Mm. Så att man inte tar allting på en gång, för att då bara stimulerar man den där tillväxten ytterligare.
Det gör man. Och det är en jättevanlig fråga jag får i mina sociala medier med en massa vattenskott på träd. Hur ska jag gå tillväga?
Ja.
Och oftast är det för att någon har kapat i träden för mycket.
Mm. Och det där med om det finns växtkraft, det ser man ju på om man tittar efter årsskotten, eller hur? De där raka skotten som egentligen är fjolårsskott som växte ut under förra året. Men de växer ju ut som en förlängning av gamla grenar längst ut, och de har inga sidogrenar alls, utan de bara ser ut som raka pinnar, eller hur?
Ja, det är rätt. Yeah. Mm. Och man kan säga i stora drag att om ett träd har årsskott som är kortare än 10 cm, Då är den svagväxande just då.
Ja.
Men om skotten är upp i 40-50 cm och tjocka och fina, då är det trädet är vigoröst, den har kraft, den har växtkraft.
De träden som man klipper nu då under vårvintern, vilka träd är det man ska klippa? Ska de ha kraftig tillväxt eller ska de ha svagare tillväxt?
Nu under vårvintern, tidig vår där vi är just nu,
ja.
Men det är vintern fortfarande i rätt många delar av landet, så klipper man de träden som är svag i sin tillväxt, för att då främjar man med tillväxt.
Mm.
Så jag har kanske ett par hundra träd på äppelodlingen som inte kom igång på riktigt. Jag vet inte varför, de kanske missade lite gödning i fjol eller någonting, eller jag missade att göra dem.
Mm.
Och de klipper jag lite extra hårt för att främja nya skott.
Mm.
Men de träden som mår bra och som har kanske lite kortare årsskott på sig, de kanske jag rör inte alls. Några långa skott jag kanske klipper in med en tredjedel. Om jag klipper med 2/3 jag främjar mer tillväxt. Så varenda gren och varenda träd är en individ som man måste titta på med omsorg.
Mm. Men det här tyckte jag var lite intressant. För nu sa du faktiskt, du svarade faktiskt på en fråga som jag tänkte. Det är ju inte bara gamla träd som har svag tillväxt, utan det kan ju vara unga träd också där man har uppbyggnadsbeskurit lite felaktigt. De kan också ha en svag tillväxt, eller hur?
Ja, det är rätt. Man måste tänka på, har trädet nått sin livslängdsslut, så att säga. Och vissa träd kan växa till de är 100 år, men vissa klarar bara 25 år. Det beror på grundstammen. Om man har en svagväxande grundstam eller rootsystem, någonting som heter M9 eller M26, då har de en kort livslängd på 25-30 år max. Ja. Men om du har någonting på grundstammen som A2 eller Antonovka eller MM111, de kan vara 50 år eller 80 år eller någonting eller mer.
Åh gud, nu blev det helt avancerat här. Jag har ingen aning om vad jag har för grundstam på de här 2 träden som jag har i min trädgård. Måste jag ha koll på det?
Nej, du måste inte. Men när jag tittar på dem, det känns att de är på M9. Och det är den klassiska träd.
Ja, men... jag tänkte ju säga, det är nog M9 på dem. Hur kan du se det?
För att jag skar i barken och den inte var lila. Så det var ett detektivarbete. För att om det hade varit lila hade det varit B9. B står för Budakovsky 9, som är ett jättebra grundstam för spaljärande träd. Men plantskolisterna, när de ympar träd, de gör det oftast på M9.
Okej.
Okay. Oftast.
Hur lång livslängd har mitt träd där ute då?
Det börjar kanske nå tiden att du kanske borde ersätta den kanske inom 5 eller 10 år. Sedan med tanke på din ålder, du behöver inte bry dig. Nu var jag oförfämd. Jag får be om... Nu, du är faktiskt yngre.
Oj, oj, oj.
Nej, nu tar jag tillbaka det där. Det var oförskämt. Förlåt,
du ska aldrig mer få kaka.
Förlåt mig.
Nej, jag vägrar. Jag tänker inte jobba mer nu. Ska vi gå ut och klippa nu då, John? Kan vi göra det?
Snart, Pernilla. Men man måste alltid observera lite mer. Titta lite djupare. Trädet kan få växa på fel håll till exempel. Det kan vara snett på den ena sidan.
Yes.
Sen finns det dumma grejerna. Som ett begrepp som jag faktiskt myntat själv genom mina böcker. Och ibland, man kan prata om korsande sjuka och gnuggande grejer. Men ibland finns det grejer som är bara så dumma. Man vet inte vad man ska göra med dem. Och alla har förstått det här, har jag hört. Mm. Och de kapar man av för att de är idiotiska grejer. Och då, vad jag menar, att de är tjocka, de växer på fel håll, de är jättefula och någonting har hänt.
Så då, sågar man, då tar man bara fram sågen och tar bort dem direkt?
De ska väcka. Och när du tar din såg förstås, du sågar alltid precis utanför grenkragen.
Ja,
okay.
Grenkragen.
Och grenkragen för folk, det ser lite grann som dina nedhasade strumpor.
Ja, det är ju som ett plåster på det såret, den där grenkragen. För den, vad som händer är att den vallar ju liksom över såret sen och liksom bäddar ihop det igen. Se till att läka det där såret som man har tillfogat.
Det stämmer, det stämmer. Och det, man blir väldigt stolt som trädgårdsmästare när man beskär sina träd korrekt. Och sen man går tillbaka och tittar på dem året efter och den är redan börjat valla över.
Mm,
och då stänger man in den här skadan i trädet.
Mm.
Och det, efter några år förstås, du säger inte att du har gjort det nästan. Och det blir en knast i trädet.
Mm. En knast.
Det kallas för knot på engelska, knut så att säga. Det är en liten död bit. Så det är när man har hål i sina brädor och plank. Det är där man har klippt av en gren på trädet. Jag vet att knast betyder någonting annat.
Ja, men på skånska kan ju knast betyda idiot.
Ja, och för mig det är bara en botanisk, det är en botanisk
en knast
term.
Är en kvist helt enkelt.
Folk skrattar när jag säger det, det är alltid så pinsamt tycker jag.
Okej. Men man ska ju inte lämna den där lilla rockhängarknasten. Den ska man väl inte, den får man ju alltid själv om det.
Om vi har sågat korrekt, då lämnar vi inga tappar, inga sådana här rockhängare.
Mm.
Vem hänger sin rock i äppleträdet? Det vet inte jag. Ja. Så de ska inte vara, för att de kan ruttna och bli sjuka och leda till sjukdom och sånt. Man kan också tänka på att om det är en längre gren som man ska ta, då kan man såga av den i sektioner. Mm. Om man bara tar ett snitt rakt in till grenkragen, då är risken av att barken rivas ner på stammen.
Ja, just det. Den blir för tung att den liksom faller innan den är färdigsågad.
Ja, och den river av bak. Och det händer oss alla en och annan gång när vi är unga och oerfarna. Men de träden blir oftast sjuka och dör för att det kommer in en massa svamp och skit.
Mm. Så då om man sågar av grenen så den blir kortare, då har man bättre kontroll på att den inte faller ner och skadar.
Ja, både kortare och det viktigaste är lättare. Så det finns ingen riv.
Nej.
Sår.
Det fläks inte upp. Det är ett ord som man brukar prata om.
Älskar det.
Fläkskador, det vill man inte ha. Du, om trädet lutar lite då, vilket ju faktiskt ofta blir, särskilt om man bor blåsigt som jag är, gör. Det kan man ju faktiskt lite korrigera med att beskära in åt, från rätt håll, så att säga.
Ja, man kan justera tyngden på en träd genom att få grejerna. Och sen nyckeln till det där förstås är att ha ordentligt trädstöd när man sätter ett träd.
Ja.
Och då tänker man att stolpen ska alltid vara från det hållet som det blåser ifrån.
Ja.
Och sen om du måste kort in en sån gren för att minska ner på tyngden på grenverket. Man kanske inte behöver ta hela grenen, man kan ta till en grenvinkel och såga bort bara hälften av grenen. Kanske.
Grenvinkel är också ett där fint ord.
Ja, grenkrag och grenvinkel, det är fint.
Och knast och fläkning. Snygga ord idag. Mycket snygga ord idag. Kan vi prata om vattenskott nu då? För vattenskotten är väl de där grenarna som bara växer rakt upp.
Alltså vattenskott är en annan form av årsskott och de växer ut direkt från stammen eller från en tjock gren.
Mm.
Och de ska man såga av inne på barken. De har ingen grenkrage och det gör alltid lite ont att göra det för mig för att det går emot beskärningsprincipen överlag. Ja.
Mm.
Men de måste man nästan skära av lite grann.
Men varför, alltså du pratar om att såga av dem eller skära av dem.
Mm.
Sekatören, kan inte den komma väl till pass där?
Ja, men då lämnar man faktiskt en liten bit och du kommer få två eller tre nya skott där efteråt.
Skojar du?
Nej, det är på riktigt.
Ha. Men de sågar man av ända inne vid barken och så lämnar man ingen liten grenkrage alltså?
Nej, det gör man inte. Det finns inte en grenkrage på vattenskott.
Ah, just.
Och detta är kanske den vanligaste frågan jag får i min sociala media.
Mm.
Och det är mer eller mindre uteslutande från män som inte ställer upp frågor offentligt av någon anledning.
Mm.
Och det delar upp folk i två olika kön vill jag bara säga.
All right.
Och de skickar bilder av deras vattenskott. Och då ger de det rådet som jag har sagt att du har jättemånga, du får vänta och ta dem under jasperioden under hösten. Du kan ta dem i tredjedelar. Det vill säga, du kan ta en tredjedel i år och kanske en tredjedel nästa år och en tredjedel året efter. Under tiden kan förstås flera vattenskott uppstått.
Mm.
Så det är därför att man måste oftast ha en 5-årsplan för att få ett äppelträd.
Och tar man allihopa på en gång, vilket jag erkänner att jag naturligtvis har gjort, då har man ju bara skapat mer problem, för det kommer ju ännu mer då.
Ja, speciellt om man gör det nu under vårvintern. Ja. Så vattenskott, de här dumma skott, de ska man helst ta under sommaren och hösten, ja.
Du, min sekatör, jag har ju köpt en jättefin sekatör.
Jag såg den faktiskt.
Ja, men nu får jag
grön och blank och fin och oanvänd.
Ja, och jag tänker, den får jag inte så stor användning för här nu hittills, för du har bara pratat och sågat bort. Behöver man inte sekatören till äppelbeskärning överhuvudtaget?
Jo, det är klart, och det är kanske det viktigaste redskap, för att den är som man gör finputsen med.
Mm.
Men ändå en bra såg som är kanske 20 cm lång, det är ju nästan det viktigaste redskapen att ta för de lite tjockare grejerna.
20 cm lång bara, min är bra mycket större, är inte det bra?
Din beskärningssåg?
Mm. Den är ju så här.
Ja, de är bra, men det är så lite elitnivån. Om du har en som är 40 cm lång,
ja,
som du visar nu med dina händer framför mig, de kan vara svåra att få in ibland när det är för tajt i trädet, så det är nästan så att man behöver 2 sågar.
Mm.
En som är lite lång, som har mycket mer effektivitet, man sågar mycket snabbare, och en liten kort och nymt, den som går in i fickan.
Exakt,
lätt och enkelt.
Det var det jag sa till min man. Du ska inte tro att det räcker med den här sågen, sa jag, utan jag vill ha en såg till.
Ja,
men han tyckte det var onödigt. Men
det är lite grann som köksredskap, som en visp till exempel, att man ska ha en till latte och en till grädde och en till något annat, lite grann som du har.
Jag har inte en till latte, jag vet inte, jag dricker inte ens latte.
Jo då.
Nej då. Hörru du, gammal fruktved, vad gör vi med den då? De knotiga fingrarna.
Alltså de här mossiga, knotiga, gamla fruktvedsborrarna som sitter vid stammen, jag har jättemånga på mina träd, de river jag av. Eller klippa
gör
av.
Det?
Ja, för att de ger oftast 10 stycken mini-äpple som oftast blir lite sjuka. Och de är mini för att de inte har pollinerats. För att humlen och bin och sånt, de åker inte leta efter dem långt in i trädet. Så de blir hopollinerade och inte blir någonting. Men annars tycker jag lämnar nästan allting. Jag vet att det är folk som plockar av 10-20% för att de kan få läsa det i någon bok. Men vad man ska tänka på är att varenda åtgärd när man sågar i ett träd är en såryta som kan leda till angrepp och sjukdomen. Så principen är alltid att såga och klippa så lite som möjligt. Sen kan man göra 200 snitt i ett träd något år eller någonting. Men ändå principen är att göra så lite som möjligt för att minska den risken på sjukdomen.
Skulle du säga att det här med, alltså, du kanske inte skulle kalla det för rocket science, men det är ändå inte helt enkelt med beskärning av träd?
Alltså det skulle kunna vara enkelt. Man behöver inte kalla det för rocket science, men jag menar, vi pluggade på rätt många månader eller år i trädgårdsskolan, så du kan vara väldigt specialist på det här.
Mm.
Jag har gått i raderna med gamla äppelodlarna på Österlen och de rycker av grejerna när de går förbi.
Mm.
Och jag vet vad de gör en liten sommarbeskärning för att de är där.
Mm.
Och vi vet också, jag och odlarna, att de träden läks bättre än om man klippar. Och det här är en liten en grej som folk inte vet, att de grejerna som rivs av, som ser fula ut, oftast läks de bättre än de grejerna som vi klipper av med en sekatur. Jag tror att det är för att det är en naturlig process. Tänk om blåsten river av en gren.
Mm.
Trädet har inbyggda system som löser den. Vad folk kommer att bli arga nu för att jag har sagt det här.
Ja, eller hur?
Men jag har sett det hela mitt liv.
Och jag blev ännu mer sårad över att min sekatör, som nu faktiskt kostade en del, att den ännu mindre ska användas nu. Nu ska jag bara ut och rycka saker.
Okej, men jag ska bara säga en sista sak innan du går ut och bara klipper en massa grejerna. Gå en kurs, om man inte redan har gått en, och läs på. Det finns många fina böcker om trädbeskärning, och skaffa lite kunskap. Då blir det bra.
Apropå äppleträd. Min morfar var ju en sån här gamla sortens trädgårdsfarbror som kunde allt utan att ha gått någon utbildning, för att han var ju jordbrukare i sig.
Ja,
du vet,
de kan allting.
De kan allting. Och han älskade ju ympa. Han tyckte det var det roligaste som fanns.
Vad jag blir glad när du säger ordet ympa.
Kynnes ympa gjorde han.
Ja,
kan du, skulle du kunna lära mig ympa på, säg, 2 minuter?
Ja.
Okej.
Okay. Nu?
Ja.
Vad ska du tajma mig?
Yes. Jag startar
okay,
nu.
Okej, go. Okej, bra. Börja med att klippa ett 20-30 cm lång kvist från den sorten som du vill ha. Det kan vara Ingrid Marie eller Ripston Pippin eller någonting. Leta upp en gren på ett befintligt träd som du har i trädgården.
Ja.
Som är lika tjock. Den ska ha små grenar som är lika tjock som din ympkvist.
Yes.
Eller edelved som vi kallar den. Och du lägger ett skråsnitt, det vill säga ett vinklat snitt på ditt befintligt träd, precis ovanpå en knopp.
Mm.
Och du gör samma snittvinkel på din ympved.
Mm.
Och sen du lämnar 3 knoppar på din ympved, det vill säga den lilla sorten som du kommer klistra in i ditt nya träd. Inte med lim alltså. Och sen du lägger dem tillsammans så att baken möts perfekt.
Sårytorna
möts perfekt. Och du håller dem tillsammans och sen du binder ihop dem med lite ympningstejp eller något gummiband som du köper. Och sen du målar över lite bivax eller ympvax på toppen på ympskottet och kanske lite vax på området som du har tejpat ihop. Du lägger ett etikett med namnet på sorten och sen har du ett träd som är bra. Ympat klart.
1,08 gick det på.
Det är bra va?
Jättebra. Men jag tänkte, om man nu inte har den där ymptejpen, visst kan man ta vanlig sån här frystejp, tänkte jag säga, eller sån här målartejp?
Nej, målartejp är inte bra, för att du kan riva av allting när du tar av det. Så jag hade sagt, ta fryspåsa och klippt upp dem i långa remsor och sträcka ut dem och ta den. Eller gladpack till exempel. Okay. Du vet, det är som man, får man lov att säga gladpack?
Ja,
det är inte något varumärke.
Lässpack, det finns ju annan
plastpack. Sånt är plast som man har mat. Ja. Och på engelska, när du gör det på ett bevintligt träd, det kallas för topworking.
Topworking.
Jag bara berättar det här om engelskan för att jag tycker det är intressant, för att man jobbar i toppen på trädet och man kan busa med folk och man kan gå in och ympa in andra sorter i någons fruktträd bara för att busa, för att säga för att jävlas, så det är okej att säga jävlas.
Va?
Bara för att jävlas med någon. Så om du har en granne som du vill förvirra, du går in och du jobbar i toppen på deras träd och du ympar in lite andra sorter och sen kommer de och säger, oh kolla, ett mirakel har skett.
Alltså hur barnslig är du? Har du gjort det någon gång?
Det är klart att jag har, det har alla.
Nej, det har verkligen inte alla. Det är grilla ympning är det du pratar om.
Oh, det var en trevlig tal.
Eller hur? Tack. Snyggt, grilla ympning.
Du håller på att berika vårt språk här.
John.
Pernilla.
Vi har lyssnarfrågor.
Och de är riktigt bra, tycker jag, alltid.
Ja,
det är bra jobbat, lyssnare.
Väldigt bra frågor. Hej, här kommer den första från Karin i Sälen. Jag har en fundering på det här med försådd och förkultivering. På fröpåsen anges det alltid ett intervall, till exempel februari till april, när det är dags att förså. Hur ska jag tänka kring detta när jag odlar i växtzon 7 och våren och sommarvärmen kommer sent?
Den här intervallen är där av just den här anledningen. Att vi som har den här generösa växtzonen 1, vi kan så vid det första tillfället vid februari.
Mm.
Men folk som är längre upp i landet, de får avvakta och vänta på grund av de här växtfysiologiska faktorerna som påverkar det, vad säger ljus och att det är kallt och allting. Så du ska nog vänta lite längre under våren för så. Och sen, även om man misslyckas ibland eller lyckas, de egna observationer och erfarenhet berätta. Okej, jag var lite sent i år, jag var lite tidigt. Och man läser med tid.
Skriv dagbok faktiskt. Man kan ju ha lite otur också. Att det kan bli en extra kall sommar och då har man sått sent. Då kan man ju förlora hela...
Ja, och då kan man så ett par olika omgångar. Man kan så kanske i februari och en i april. Och då har man försäkrat upp sommaren lite grann. Så det är bra fråga, Karin. Helt rätt.
Hej och tack för att ni finns. Här kommer från Yvette en fråga.
Yvette är ett vackert namn, inte det är franskt.
Yvette. Jo, det är klart att det är Yvette. Hon heter, det är ju från Yvonne såklart. Som har fått en lilla Yvonne heter Yvette. Jag bara hittar på här, men jag tror att det kan vara så. Hej, hon heter Yvette och bor på Bjäre uppe på Hallandsåsen mot Skäldevikens håll. Trädgården, säger hon, är både i zon 1 och zon 2. Nu har jag en idé om att jag skulle vilja få till en plats för umgänge. Tänker mig uppstramade, eller uppstammade, lite oklart. Men uppstramade 4 stycken träd med spaljerad krona, John.
Mm.
Som ska bilda ett tak och därunder ska sitta med familj och vänner och äta en bit mat eller spela spel. Frågan är nu vilket träd som är bäst att använda sig av. Jag tänkte på platan. På
och jag tänkte på vit mullbär. Som har lika stora blad som platan.
Ja.
Men de kanske ger lite mer skugga.
Okay.
Och det kanske inte blir lika tjock i stammen som en platan. Som efter kanske 30-40 år blir riktigt tjock.
Ja.
Men både platan och vit mullbär kan man köpa med en färdig spaljerad krona.
Hur länge ska den där spaljergrejen sitta på då? Ska den alltid sitta på eller ska man ta bort den?
Oftast man märker att den sitter på och sen de här gummibitarna som, eller plasttråden som man binder fast i trädet, de måste man lossna till sist.
Ja.
Så man har dem på tills trädet har etablerat en platt krona i grenverket.
Ja.
De är därför stabiliserade den platta. Jag hade gissat på kanske 3-5 år.
Ja.
Sen får man ta bort det.
Har jag fel när jag säger lind? Gjorde man inte sånt här med lind för?
Lind, jag säger inte att du har fel, för att jag hade också kanske valt lind eller kanske avenbok.
Mm.
Problematiken med lind är att det finns ju löss Och de tappar de tappar deras avföring på mitt biltak, gjorde de en gång. Jag fick aldrig av det faktiskt, det var ju rätt jobbigt. Ja. Men Lind, det gör man ganska mycket på offentliga miljöer i parker.
Där man inte räknar med att människor ska sitta.
Exakt.
Lycka till, det låter fint i alla fall, Yvette, så hoppas det blir bra. Nästa fråga kommer från Anna i södra Stockholm. Hon säger så här: hej, jag bor i radhus med liten trädgård. Den här trädgården, den är omgärdad av höga buskar, den är lummig och ganska privat, och en av häckarna är en brudspirera som är ungefär 2 meter hög. Den klipper jag 2 gånger varje år för att den inte ska vräka sig ut över allting. Men problemet är att när snön kommer och lägger sig på den här häcken så viker den sig. Och detta händer nästan varje år nu, och numera går hon ut och borstar och sopar och gräver bort så mycket snö hon kan. Och nu börjar hon fundera på om hon ska börja föryngra den här spirean. Är det dags? För jag har bott i radhuset i 13 år och har aldrig gjort det.
Och Anna har helt rätt. Ja. Det är dags att föryngra den. Ja. Och jag hade föreslagit att om du vill behålla en viss del av insyn, att du kan få plocka bort, och då menar jag beskärna till botten, kan få 70% av varje buske, så att du sparar 30% av stammarna.
Ah, okej. Okay. Så man ser varje buske för sig, och så går man in och så tar man bort 70% av grenarna och låter 30% vara kvar som de är.
Man har insynsskyddet kvar, men ändå, eftersom du har klippt ner så pass mycket, du kommer tvinga fram ny tillväxt. Mm. Och sen nästa år kan du klippa bort de 30% av stammarna som du lät vara kvar. Och de kommer du känna igen förstås, för att de är tjockare och lite äldre och förmodligen lite högre.
Ja. Så man får helt enkelt ta det i omgångar, annars så blir det...
Ja, så det är en bra och rimlig fundering, tycker jag. Dags att föryngra.
Dags att föryngra, Anna i södra Stockholm. Okej, Elina Mattsson, hon skriver till oss och säger så här: hej, vi har nyligen flyttat in till ett äldre klassiskt rött hus med vita knutar och fina stora fönster. I vår och sommar så är jag sugen på att plantera en rabatt framför uthusväggen, men jag är lite osäker på hur bra det egentligen är att ha en rabatt där. Kan det öka risken för vattenskador med mera? Frågar hon. Elina Mattsson.
Om man ska lägga en massa jord, ja. För att jord håller med vatten, en befintlig grus eller sand eller någonting där. Mm. Så det finns en fungerande dränering redan vid husväggen som man inte ska störa. Mm. Men om hon vill ha växter där, då hade jag föreslagit stockrosor, den gamla vackra. Ja. Eller isop, eller lavendel, eller timjan, eller perovskia. Mm. För att alla de här växter, förutom en noggrann etableringsbevattning, behöver inte bevattning efter första sommaren. Nej. Sedan, det finns ju att folk tror att de här rötterna drar till sig fukt och skadar huset. Det är tvärtom. Rötterna suger upp fukt som annars hade skadat husväggarna.
Ah, just
så det. Växter som växer in till en husvägg, som de här som jag nämnt, som älskar sol, de är direkt fördelaktiga för huset, för att de håller bort fukt. De suger upp den fukten som finns, som annars kan vara gått in i grunden.
Och det är därför man ofta ser stockrosor just till exempel nere i Skåne. Det behöver ju nästan ingen jord alls. De, när de väl har etablerat sig, så är de ju där.
Ja, den polruten går ner rätt långt.
Jajamän.
Så det som jag säger, ja, sätt stockrosor så snabbt som möjligt.
Vi vill ha massor av frågor. Tack för dem som vi fick till den här veckan. Ni kan mejla dem till tradgarden@sverigesradio.se. Nu ger jag mig inte. Nu vill jag ut och klippa träd.
Okej då. Jag tycker det är rätt skönt att sitta här och titta på ditt träd med en liten tårkaka. Men okej då, då kör vi.
John, jag är så glad att du följer med mig ut nu och hjälpte mig med att klippa det här trädet. Det är ju mitt spaljé. Jag tycker att det kanske är ganska okej på de 2 nedersta våningarna av mina spaljerade grenar. Men den översta, jag vet.
Du har för mycket tillväxt här uppe. Och det är inte nog att du får klippa in några skott, men du också måste skära bort ganska stora grenar.
Peka på dem då.
Från sidan. Jag hade nog tagit bort var tredje på hela den här sektionen. Den till exempel. Och sen den. Men det ska du inte göra nu. Kom ihåg vad vi sa, för att nu, när vi klipper under våren, då skapar vi ny tillväxt jättemycket. Så de här ska du ta under jasperioden till hösten, juli, augusti, september. I Skåne kan du ta det oktober, och då sänker du tillväxt nästa år. Så redan nu måste du planera för en höstbeskärning och en icke-beskärning kanske nästa vinter. För att du måste sänka tillväxten upp i toppen på trädet.
Jag visste att du skulle säga det. Egentligen visste jag precis vad du skulle säga. Jag brukar skoja om att jag är lat, men det är faktiskt inte bara skoj. Jag är lite lat.
Du är det inte. Du jobbar nonstop med alla möjliga saker. Säger du allt det här?
Ja.
Det här fläckiga ser ut som ett eukalyptusträd nästan.
Ja, men det är alger.
Och ja, är det dåligt?
Nej, det är fantastiskt. Folk har skrubbat bort det inne med stålborste. Ja. Jag har till och med sett det på det gamla trädgårdsprogrammet när någon skrubbar bort det. Det här är ett tecken på en frisk luft. Och du bor vid havet, solen är på, det blåser mycket. Och om man tar på sina läsglasögon i mitt fall, eller tar ut ett förstöringsglas och tittar på de här. Det är så vackert och så fint. Det är levande organismer och det innebär att vi andas in det friska syret. Så ta inte bort allt det här mossa och sånt på trädet, det är bara fint.
Du, vad underbart det är att vara ute här med dig och klippa lite. Tack! Ja. Då ses vi i oktober här vid samma träd, eller hur? Så får du hjälpa mig att klippa klart.
Det gör vi. Det är roligt att klippa.
Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, John.
Från P4, Sveriges Radio. Producent, ljudteknik, redigering Niklas Skagelin. Redaktör Eva Robil. Och vår podd finns på Sveriges Radio Play och på andra ställen där podd finns.